Velkommen til Akvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Ryasæter, daglig leder I Norske Akvitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudio for å besøke teamet bak Norges og verdens første smakshjul for akvitt. Det startet med norsk ølhjul, og siden har det også blitt siderhjul, men mer om det senere. June Grodatter Tryggvason og Hans Inger og Ein Tryggvason, hans iblant venner, foruten å være gift, den optimale kombinasjonen når hun skal lage smakshjul og annen drikkefaglig informasjon. Mens June grafisk designer, Hans I sommelier med interesse for norsk drikke, det vil si øl, akvitt og sider. Til daglig han også sjef på Ringnes Brygghus I Oslo. Og så til smakshjulen. Hans I, hvordan startet det her?
Ja, altså, jeg tror et interesse for mat og drikke. Jeg og June synes det veldig kul å smake mange forskjellige saker. Og så, som du nevner, med kunnskap så kommer jo søkerne efter enda mer kunnskap. Men just när det gäller smakshjulen så tror jag det första var ju ölhjulet och det startade ju på hantverkarstuorna. Jag och June hade ju snickrat ihop en konkurrens som kallade bryggeribråk.
Ja, stämmer.
Så var det en trerätters middag där två bryggerier möttes över en duell. Och varje kväll det var så satt jag med bryggare och June också många gånger och vi pratade vid bordet och vi frågade väl bryggarna om de tyckte att alltså folk förstod vad ölen smakade. Och det var en ganska enighet om att man inte riktigt förstod alltså språket, ölspråket, för det hade gått så fort.
Ja, det är ju inte länge så att öl var öl.
Precis. Och så kommer det så mycket smaker och det är ju otroligt kul, men lika viktigt som att det är kul är att konsumenten ska förstå att de inte ska bara köpa en flaska för att flaskan ser kul ut eller morsom ut och så tar man hem den och sen så oj, det här var inte min smak och så får inte alltså den producenten skylla eller den ölstilen skylla, utan det är liksom hela öl. Nej, öl kan vi inte hålla på med. Så då snickrade vi först på ett manifest. Jag kommer ihåg med bland annat June och Marie om att vi skulle göra ölspråket enklare och väldigt håret i mål. Och sen så började vi liksom på det där med hur ska vi kunna göra ölsmakningar enklare och folkligare. Så att folk, alltså June testade, alltså vi testade många olika varianter. Och June sa, jag förstår inte. Mm. Och då var det tillbaka.
Ja, jag har väl varit en sån idiotsikring på att det ska vara förståeligt.
Ja.
Och det startade väl med också att du tog vinsommelieren. Mm. Och då var det väldigt viktigt för mig att du inte skulle bli en vinsnobb.
Ja.
Och det har vi vidareförd hela vägen. Mm. Att du inte ska vara någon ölsnobb heller. Mm. Men att vi ska göra det tillgängligt för folk och folk ska förstå. Och jag ska förstå.
Ja, för det är ju väldigt enkelt att göra saker vanskligt eller svårare, men det är svårare att göra saker lättare så att folk förstår. Och med många smakningar under bältet där man ber folk att räcka upp handen om det var malten, humledriven eller liksom om de förstod det, så förstod ju folk ingenting.
Nej, men också har det väl egentligen upp genom tiden varit sån, särskilt på insidan då, att noen har likt også å kjøre på en måte den, om de ikke kaller seg snob, så liksom dette her at det er sånn, ja, de har altså smaksbegreper og luktbegreper som hinsides, ikke sånn, som liksom på en måte bikker vanlige folk litt utover sidelinja.
Mm. Med det I hand og tog rundan og så pratade jeg med mange som hadde ølsmakninger og hørte hur de gjorde det. Och det var ju stilar och intensitet som folk följde. Så var vi liksom avundsjuka på vinvärlden, för vinvärlden var så duktiga med vitvin till fisk och rödvin till kött. Jag vet att det finns massa undantag, men folk vet åtminstone hur de handlar. Så hur kan vi göra det för öl? Då prövade vi det på öl. Vi ändrade upp med en belgisk blond och en belgisk brun. Det blev ett uteslutande system. Alltså belgisk öl är jättebra, men det blir liksom, så då sa vi nej, det funkar inte. Då gick vi tillbaka till skrivbordet och så sa vi, vad med ingredienserna I öl? Om man ser på liksom en öl som ett stapeldiagram där huvudingredienserna var det som pratar högst. Så sa vi, men det här förstår vi. Och så följde vi bryggeriprocessen, alltså maltdriven öl, humledriven öl och gärdriven öl. Och i tillägg till det så pratar vi om en alkoholax, för att till skillnad från vin så är ju öl en så mångfaldig produkt, alltså från 0,5 upp till 14%. Och på så kort tid så förstår ju folk inte det, utan de dricker kanske 10% öl i halvlitersglas, och då har vi ett problem. Och som alla vet i Norge, att det har väl inte hänt en enda gång att man har gått ut och tagit en öl. Det är gärna tre öl. Så då kan du tänka dig tre halvlitersglas med 10% öl, så blir det ju klart, ja, så blir det väldigt full.
Ja.
Och då har vi ett problem. Så det var utgångspunkten, och göra det folkligt, göra det enkelt. Och vi prövade det här gång på gång. Vi kallade det så håret som Mahoye-analysen. Det var Junes idé. Det känns väldigt rart att stå här i köket och säga Mahoye. Men det är väldigt kul att höra att folk brukar det om dagen. Och så lagade vi det här aromahjulet som du också säljer i shoppen, har jag förstått, som jag syns är väldigt kul. Som är väldigt fint. Juno, vad tänker du? Vill du säga någonting om designen på det?
Ja, nej, men det vi begynte med är ju att ta för oss aromarna sånn som man gör på ett klassiskt aromahjul. Men det som var viktigt då för mig också var ju att ta för sig produktionsprocessen, som gör att du förstår var dessa smakerna kommer ifrån. Så det vi har gjort på de hjulene vi har är ju lägga produktion eller visualisera produktionsprocessen på baksidan av hjulet, så att förbrukare också får en fin intro till det de, till hur produkten är producerat. Så det var väl mycket av min jobb. En ting är att samla aromerna, men det att få det visuellt förståeligt har ju varit min jobb i det hela. Och förenkla, för det kan göras väldigt avancerat och så kan det göras väldigt enkelt. Det är det att finna en gyllen medelväg där då.
Och sen också, vi förväntar oss inte att folk ska kunna brygga efter att de har läst hjulet. Det är bara att förstå vart smakerna kommer in. Och sen också, innanför varje kategori, i alla fall malt, humle och gär, så att det kan brukas till olika anledningar. Men kanske något om ölhjulet.
Jo, men det var jo ølhjulet som var starten, men så kom det hjul nummer to.
Ja.
Og det kom vel ganske parallelt med noe helt annet som vi ikke var så veldig glad i, nemlig pandemien.
Mm. Ja, jeg ble jo bærende med å få være med i sentralstyret til Norske Akademikers Venner, som har vært en otrolig resa og otroliga mennesker, og så passionerte folk rundt omkring det. Jeg har alltid vært glad i Akademikers, men nu är det banka ju hjärtat extra mycket för Akavit efter det här. Och då var det väl du, Lars Ole, som frågade oss om vi kunde kanske ta och liksom se på det här med ett aromahjul för Akavit.
Ja, det stämmer nog det, för det att det var flera ting under pandemin. Det var liksom det här att organisationer gick ju på tomgång. Vi har ju ett medlemsblad som går ut 4 gånger i året, men det blir på en måte lite sån lite när du ska pröva så hålla en 7-8000 medlemmar innanför folden mens landet är nedstängt ett års tid eller så. Och en ting som vi gjorde, det var ju den här häfte som visar alla brännerier och destillerier i Norge. Men så har egentligen också varit lite uppdaterat det här med smakshjul och sånt. Må ju slänga in det att det första smakshjulet i världen var ju en dam som hette Ann Noble i California, vindame som här hade katten som försvant ut luka hörte. En dame som var upptatt av smak och lukt på vin, så aromahjulet för vin det kom väl en eller annan gång på 80 i sent 80-tal eller ett eller annet sånt. Det är i alla fall ganska många år sedan det kom. Och så är det ju också det här att hvis det är någon som ska laga ett smakshjul för norsk akvitt, så är det viktigt att det är en organisation. Alltså hvis en producent har gjort det, så hade det på en måte blivit den producentens hjul som då producenten själv hade brukt, och kanske någon andra. Men hvis vi lagde vårt eget hjul med Norske Akevitters Venner som signatur, så håpet vi kanskje det at det ville bli noe som både produsenter og andre kunne bruke helt fritt. Og det var jo starten på det, og så resten er vel ikke akkurat historie, men vi startet i hvert fall med mye på Teams, Og så gjorde dere veldig mye der med erfaringsbakgrunn fra øljulet, det å kontakte fagfolk og så videre. Så for dette her julet jo ikke noe som man liksom har funnet på helt selv. Det en god del involverte.
Altså, massa folk, og jeg helt enig med deg angående just det med at också att det är begränsat språk. Jag syns ofta det var många andra brännvinsorter som var så otroligt duktiga och måla en liksom nästan som en novell när man skulle smaka på saker. Och så när man kom till akaviten så var det liksom en hint av portvin när man hade avslutat på ett portvinsfat. Och jag kan inte tänka mig liksom, jag vet ju vilka fantastiska produkter det här är, men det är ju det där med att folk ska kunna och sätta ord på det, för ibland är det svårt och man känner massa dukter och sen så behöver man som ett hjälp för att sätta smak på det. Men vi fick ju en lista av er och så kände vi några folk också själva. Vi pratade med folk från allt från vinmonopolet till många olika producenter, moderna producenter, klassiska producenter, och vi märkte att det var lite som skilje mellan klassisk produktionsmetod och modern produktionsmetod innanför akvavit, men det var ju desto mer spännande att lära så mycket om det.
Det var en väldigt lärorik process och det var väldigt intressant att snacka med de olika, för att det var olika uppfattningar om vad som var rätt och galt. Och en ting jag syns var en morsom kommentar var ju att detta kunde bara lösas enkelt vid att slå samman ett aromahjul för whisky och gin, så hade du ett akvittjul. Och när jag då försökte att göra det och sökte lite runt, så var ikke det en väldigt riktig tillnärmning. Så vi måste ju grava djupt och snacka med många och
men i principen så förstår jag ju tanken. Alltså kryddat brännvin med fatbruk, då har vi på något sätt akvavit eller bredden av akvavit, men det var ju som sagt inte bara. Och så handlar det om att sortera aromerna in i olika kategorier och göra det lättförståeligt. Och jag syns ju med liksom varje person vi pratar med, så gick June tillbaka till tegnebordet och så prövade vi igen. Och det var ganska många vänner.
Det blev många runder, det blev det. Men det var ju också för att kunna inkludera så många som möjligt. Både de moderna producenterna och de klassiska producenterna, för där var det stora skillnader i produktionsmetoder och aromer.
Mm. Och då har vi som på öljulet, alltså produktionsmetoder på ena sidan, alltså hur man lagar akvavitten. Och jag vet att vissa kan ju tänka sig att fatmodning och se på en akvavit är som att lyssna på den. Alltså att när man kan tillsätta färg i den så har det ingen betydelse. Men vi säger det att det är någonting producenten prövar att visa med att tillsätta färgen. Att här har det varit fatbruk och att här pratar fatet. Alltså, och vi vill ju gärna inspirera folk till att smaka på akvavit i flera anledningar. För vi är så väldigt duktiga runt en årstid och sen så glömmer vi bort det resten av året. Och det syns jag är fel. Ja. När vi är i Norge.
Ja, och där sa du väl egentligen, vad ska vi säga, lite fortsättelsen på det här. Ja. Alltså det här att vi är väldigt flinke till att dricka akvavit runt jul och så kanske lite lun runt påske och så bit lite sommarmaten, men så är det liksom lite sån dövan helt i november igen. Och då kom tanken om att lage ett smaksark akvavit för alla anledningar.
Ja, det kom ju också lite grann från öljulet, för när vi lagade öljulet och vi la ner så otroligt mycket tid och så mycket kraft i det och vi syns det var jättefint, och så var det någon som sa, det här är jättefint jul, Hans och June, men hur ska jag använda det? Och så blir det sån, fan också, det är för komplicerat. Men det är ju klart, för det är för den som är vidarekommen, för den som är speciellt intresserad, men hur gör vi det jovialt och folkligt för alla? Och med ölen så valde vi att träcka ut maltdreven, humledreven, järdreven i tillägg till liksom alkohol som intensitet. Och som akvavitten, efter att ha drevet hantverkarstuen en stund, och där kastade vi ut all annan brännvin och sen så tog vi bara en akvavit. Och då stod vi bartendern och servitören och sen sa de, vad ska vi göra nu, Hansi? Vad är det som är drinkarna, vad är konjaken, vad ska vi bruka? Då bytte vi ut all, alltså hela batterispriten i en bar, så har du 6 olika spritsorter som du lagar de basisdrinkarna med. Och där måste jag ju finna, vad är det som är ginnen, vad är det som är vodkan, vad är det som är whiskyn, vad är det som är rommen? Och det finns ju i akvavitten, och på samma sätt till maten, vad är det som är förrätten, vad är det som är huvudrätten och vad är det som är desserten? Och för mig är det, för oss med en diskussion, så blir det ju logiskt. Alltså, vi har ju kryddorna som pratar högst i de blanka, lite fatbruk, då tänker jag förrätt, då tänker jag gin, då tänker jag alltså vodka. Vodka som jag syns att ingen borde dricka, för det är en väldigt tråkig produkt, alltså mer personliga mening. Men och sen i mitten där kryddorna och fatet pratar lika högt, den optimala matakvaviten som vi är mest vana vid. Och så har vi en hel ny värld där fatet pratar högst och kryddorna ligger lite i bakgrunden, till chokladdesserter, till cigarrer, inte så politiskt korrekt, men funkar väldigt bra. Och det var det vi satte upp på det här arket. Och sen efter att ha idiotsäkra eller imiterat nabor och
ja, och testat det, ja. Ja. Ja, det har vi gjort.
Ja. Mm. Folk som inte kanske är vana med det, så ser vi, okej, de la mera märke till det här, de tyckte det här var mer spännande, och så gör vi det igen och igen och igen. Och jag tycker först efter man har haft en smakning med 300-500 personer, då är det då man förstår att okej, det funkar.
Ja, för det har du gjort på Ringnes brygghus, du har testat ark ganska grundigt.
Det har vi gjort, och det, först prövar vi hemma, sen nabor, eller hemma, kanske nabor, och sen så prövar vi med folk, och så ser man vad de lägger märke till, vad är det de fokuserar på, vad är det vi tränger mer av, och så kan det vara ett levande dokument. Och det vill jag ju säga till alla där ute, som det här är ju meningen som levande dokument, alltså det här är version 1, oavsett om det är ölhjulet, akvavithjulet eller sidehjulet, alltså version 1, och så får man ju se, alltså man kan justera på saker.
Ja, absolut. Och så blir ju aromahjulet ett verktyg du brukar när du har smakingene.
Ja.
Nu kan du förklara lite mer om hur du har byggt upp smakingen med 2 och 2 akvavitter till varje.
Ja, ja. När smaksarket finns ju också på våra sidor att hämta. Och då är tanken att man tar 2 blanka akvavitter, en som kanske är lite mer sån åt dillhållet, och den andra är lite mer citrusdreven, och sen så lade vi folk smaka det, gärna lade de smaka blint, och sen så säger vi, du tränger inte in, alltså här kan vi sätta en isbit och lite tonic på toppen, och så kan vi få en alltså dill och tonic för den delen, eller AT som kallas, och sen lade vi folk smaka 2 måltidsakavit, kanske en som är lite mer södma, för det kan vara ganska mycket mer södma på vissa akvavitter, som är lite torrare, alltså där krydder och fat pratar perfekt ihop. Och så lade vi dem smaka med lite pölsebit, då har vi lite lammepölse, alltså så vi ser att det här faktiskt förhöjer måltiden. Och sen avslutar vi det med 2 stycken vällagrade akvavit, kanske en akvavit som har varit på upp till flera fat, det är kul, och sen som har varit lite längre lagrade på fat. Och så serverar vi folk en liten chokladbit. Bara vanlig kokerchoklad. För att de ska förstå att det är inte, alltså, du kan göra det här hemma. Och la fantasin flöda. Pröva vilka desserter som helst hemma. För här bara med 2 centiliter magisk akvavit, så kan du höja desserten till nya ned. Så det är hur vi delat upp det. Och alla kan göra det hemma. Så enkelt. Det är klart du må ha några akvavitflaskor. Men där har vi också lagat en genväg.
Ja, för det att det är kanske en liten sån brems för folk att liksom du måste köpa 70 centiliter gånger 4 eller något sånt. Och så tänk på, hvis du då inte liker akvitten, så är du liksom stök med flaska, det tar 2 centiliter av, den blir stående i skapet i evig tid.
Men då kan man använda det i drinkar.
Det kan ni göra. Men så kom alltså då idén, och det är alltså, ja, vi hör det skrangler in i här. Ja, flaskor, det är alltså en liten pakke med 4 akvavitter, som då har egentligen trinn 3 på det med smakshjul och smaksark.
Mm. Ja, det vi gjorde när vi var att vi tänkte att det här må ju alla kunna göra hemma. Och då har vi kuttat det till 4, så att vi har en aperitif akvavit, alltså en som är lite lysare hållet som man kan hälla lite tonic i. Och så har vi två måltidsakvavit som man kan pröva lite liksom pölsesnadde med eller något annat. Och så en dessertakvavit eller avec-akvavit i den här äsken. Så det kan man beställa på Vinmonopolet. Norska akvavitter för var anledning heter äsken. Och så kan man ha en smaking hemma. Och där har du också akvavit, alltså arket inuti. Så att alla kan lära mer om hur man brukar akvavit till var anledning. Enkelt.
Och till och med norska akvavitters vänners logo på packningen.
Ja, väldigt tjusigt.
Ja, då har vi varit igenom det julet, men alltså du har ju faktiskt ett jul till. För det att här till lands så hade ju varit genom många år nu vad vi ska kalla lite sån norsk drickerevolution. Alltså det startade ju på ölsidan med hantverksbryggerier, massa av dem. Idag så är det väl, ja, hur många det? 130 bryggerier i Norge med smått och stort. Går vi tillbaka till ja, sån ut på 1980-talet så var det då 8-10 stora bryggerier som hade delt landet mellan sig, så var du i Oslo så måtte du dricka Ringnes öl stort sett eller Skaus eller något sånt, och var du i Bergen så var det inte snack om att beställa något från Östlandet, då var det Hansa. Så kom akvitrevolution 2005, frislipp av produktionsmonopolet. Idag så har vi ja, 35-37 destillerier och lika många professionella aktörer som producerar akvavit hos de andra 537. Och så har det börjat att vakna ett gammalt miljö i Telemark, Sogn i Hardanger, och det är cider. Alltså en tradition som vad ska vi säga, ciderbrygging var väl något som föregick i några mörka källare, och så var det någon få som drev med det, och så var det nästan på väg till att bli glömt, och så hade tatta helt nå i det sista.
Ja, det är ju otroligt kul alltså med norsk cider också. Alltså det är tack vare kalla nätter och varma dagar så kan vi få den här syran och sötma i de spisäpplen. Alltså i Norge använder du spisäpple till cider. Ja, jag utmanar ofta folk att pröva en norsk hantverkscider mot en svensk. Så vill du säga att den svenska bara faller ut ganska flat. Alltså i smaksbilden här är det mycket syra och mycket sötma i flaskan.
Och så är det ju, man vill lägga till det, att det dessvärre blivit så att väldigt många tänker på cider som vad ska vi säga, en söt drick som då dessvärre är baserad på koncentrat och vatten och socker och lite kolsyra, mens hantverkscider i Norge det är ju också ett, vad ska vi säga, ett landbruksprodukt som startar med äpplen och ändar på flaskor.
Nu syns jag det mesta av cider är ganska gott, så alltså jag röstar för bägge. Men det blir lite som pils, det man dricker mest av, alltså kontra öl som kanske smakar lite mera, har lite högre koncentration. Alltså det vill jag jämföra kanske cider med. Men att det har hänt väldigt mycket på kort tid i Norge, det är ingen snack om. Det är ju cider på Vinmonopolet, alltså är ju den snabbast växande kategorien. Nu vill han ju också säga, han som sa det till mig i Vinmonopolet, han sa att men det är också den minsta, så den har fortfarande en hel del att växa på. Men då var det väl hanen som kom till oss.
Ja, och då är ju jag kan ju inte laga detta här alene, så jag trenger ju en som kan fage, och då valde också han till att gå som pommelier utbildningen i London för att sätta sig ordentligt in i detta med cider. Och då var det ju samma process igen och ringa runt till ciderproducenterna i Norge och samla in all informationen där och samla in och gå samma process som vi har gjort med de andra julene med att beskriva produktionsprocess och kategorisera aromarna.
Och lagar alla cider på samma sätt, Julia?
Nej. Absolut inte. Där har du också väldigt moderna ciderproducenter och klassiska ciderproducenter. Så är det att omfamna alla samman på ett litet jul. Det är en utmaning. Men otroligt lärorikt och väldigt gøy.
Men samman med det julet så vart väl också producerat ett häfte med om ciderlandet.
Det var ett cidermagasin, ja, där vi tog för oss de allra flesta ciderproducenterna i Norge. Og utrolig interessant å se hvor stort, stort miljø det er, og se at det vokser slik det gjør. Ja, vi har blitt utrolig fan av norsk drikke. Vi trenger jo ikke noe annet. Vi trenger ikke å dra til Frankrike, Italia eller noe annet sted. Her har vi øl, akevitt og sider. Man dropper alt annet.
Kanskje litt norsk ost også.
Ja.
Norsk ost må vi ha med. Ja, da har vi faktisk vært gjennom hele drikkespektret, og for den som da er den heldige innehaver av bryggeripasset fra Bryggeri- og drikkevareforeningen, brenneri-destillerihefte fra Norske Akevitters Venner og Siderland-hefte fra Hanen, da kan du altså planlegge Norgesferien fra A til Å. Og tusen takk for at vi fikk komme på besøk og lære mer om hvordan vi smaker og lukter og lære mer om drikke.
Takk tusen for oss.
Det Norske Akevitters Venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.